Här börjar Pragincidenten av Sven Westerberg. Inläst av Håkan Julander för Saga. Dedikation till Ulla. Det slår mig hur epoker och händelser griper in i varandra. Hur de logiskt och obönhörligt leder fram efter en viss bestämd väg. Den som tror på ödet skulle säkert kalla den ödesbestämd. Stig Wennerström. Det är en lustig tillfällighet att den händelse som inledde och gav namn åt den affär, vilken i underrättelsetjänstkretsar kallas Pragincidenten, inträffade inte långt från Karlsbron i Prag. Samma Karlsbro vid vilken de svenska trupperna stoppades 1648. De personer som haft tillfälle att registrera denna tillfällighet skulle nog knappast använda ordet lustig i något annat sammanhang när de pratar om den så kallade Pragincidentens vidare utveckling. De flesta aspekter på denna affär är mörka och tragiska. Snön föll i stora flingor från den nattsvarta stjärnlösa Praghimlen ner på de gråsvarta resterna av gammal snö och gjorde den tjeckiska huvudstaden ljusare och renare. Vinden drev snöflingorna i byar, som ibland var kraftiga, in över Prags förorter, in över de centrala delarna och ner på gatorna och barockpalatsens tak, ner på kyrktornen och de månghundraåriga husväggarna, ner på broarna över Moldau och ner i trapporna till metron. I starka snöfyllda kast klättrade blåsten upp mot Haradzhany och virvlade runt Sankt Vitus katedralens torn. Visserligen hade den rökluktande januarikylan mildrats något, men snön och vinden jagade människorna inomhus. Senare fram på natten skulle dock plogbilar och snöskottare tvingas fram på Prags gator. Det finns ingen anledning att tro att Erik Hollander var bevakad eller skuggad när han sent denna kväll svängde ut på Václavski Namesti och började gå mot Staré Miesto, gamla stan. Själv var han inte säker. Efter några steg stannade han och fällde upp kragen till skydd mot snön. Med handen strök han bort smältande snöflingor som oupphörligt landade i hans svarta, något gråsprängda hår. Han kastade en blick bakåt mot Nationalmuseet och såg Sankt Václavs statyn rikta sin lans upp mot den mörka himlen. När han långsamt fortsatte sin promenad fick han in snö mellan skokanterna och sockarna och han kände svagt den våta kylan utan att bry sig om den. På Hotell Alcron där han bodde var de vana vid att han gick ut en stund på kvällen. Men just ikväll hade det blivit senare än vanligt och innan han lämnade hotellet hade han mottagit ett telefonsamtal vilket naturligtvis hade registrerats. Han hade köpt grammofonskivan utan att fråga varför. Visserligen var det inte bråttom, men när han ändå fått syn på den i en affär igår hade han beslutat sig för att köpa den genast. Mendelssohns skotska symfoni, inspelad med Prags symfoniorkester. Det sa honom ingenting, för klassisk musik hade aldrig intresserat honom. Han antog att det var billigare att köpa den här än i Frankfurt, men egentligen spelade inte pengarna någon roll. Han följde mellan Trichova-gatan till rådhuset där han stannade och såg upp mot det astronomiska medeltidsuret. Det var lite folk ute på grund av det dåliga vädret och ingen följde efter. Erik Hollanders tankar lämnade ett ögonblick de mäktiga historiska omgivningarna. Han hade ringt hem till villan i Djursholm för några timmar sedan utan att få svar. Inte för att det oroade honom. Hans tvillingdöttrar var en ålder som gjorde att de oftare var ute än inne klockan 7 på kvällen. Han försummade dem naturligtvis genom sina ständiga affärsresor. Men nu var de redan 15 år fyllda och han visste att han upptog en allt mindre plats i deras tonårsromantiska medvetande. Birgit, hans fru. Det spelade ingen roll var hon var. Hans likgiltighet var gammal, mångårig och utan bitterhet. Han gick ända till floden och svängde sedan tillbaka mot gamla stan. Ett ögonblick stannade han och såg upp mot de upplysta fönstren på Hotell Intercontinental där han bott vid tidigare besök i den tjeckiska huvudstaden. Han såg på sin armbandsklocka och kunde konstatera att han ännu hade god tid. Kvällen höll på att övergå i natt, men snöandet fortsatte som om nederbördsmängderna i det mörka lufthavet ovan.